Välkommen till Affekt, episod 2.
Yay!
Yay! Idag tänkte vi prata om kärlek. Och det är jag och Emelina som sitter här och pratar.
Och jag är Linda.
Yes. Vi var på en föreläsning på biblioteket förra veckan. Och den hette så mycket som... moralister från någonting till Tinder.
Så bra var. Nej, hette den inte subjektiv kärlek från moralister till Tinder?
Jo, så var det nog.
Tror jag.
Mm. Och det var, vem var det som...
Karin Fransén.
Som var då det. Var litteratur... Hon var professor på Linköpings universitet som litteraturvetenskapsprofessor där.
Jag tror hon var historiker också för mig.
Fast hon sa, ja.
Ja, nej, men litteraturvetare först och främst.
Mm.
Mm. Och det var ju väldigt god uppslutning. Det var ju fullsatt, var det?
Mm, vi kom precis in.
Mm.
Vi hade varit där en timme innan. Och så satt vi oss och fikade för vi tänkte, oj, det var ju väldigt tidigt. Och så kom vi dit 20 minuter innan det började och då var det fullsatt. Men de stängde av precis för oss.
Precis.
Och så sa de, vi har plats för 9 stycken till och då fick vi komma med.
Ja, det fick vi. Och vi tycker då givetvis att det är helt fantastiskt att det finns så många... evenemang som då är gratis. Och just den här var på stadsbiblioteket, bör kanske framhävas. Inte bara på biblioteket, för det finns ganska många.
Jo, men det är det folk brukar referera till.
Ja. Och det var då andra installationen, kan man väl säga. Vi gick ju då tyvärr inte på den första. Men den här... Ja, det höll väl på ungefär en timme plus frågor skulle jag tro, något sånt.
Jag tror det höll på faktiskt en och en halv timme.
Aha.
För att frågorna tog mer tid än vad man trodde.
Ja.
Men det var väldigt bra med frågorna för att hennes språk var väldigt vetenskapligt. Och för någon som inte har studerat litteraturvetenskap till exempel så är de här termerna lite svåra att snappa upp. Så frågestunden efteråt gav väldigt mycket för min del.
Mm.
Nu är ju du litteraturvetare i och med att du har pluggat litteraturvetenskap. Så du förstod ju säkerligen mer än vad jag gjorde.
Jo, men det var ju... Jag kände igen de flesta... Allt hon namedroppade, eller vad man ska säga. Många filosofer och många prominenta namn. Vissa var ju... Det var ju som... Freud liksom, som alla känner igen, men det var väldigt mycket, och just som då ofta, som Lacan till exempel, som ofta kopplas samman till litteraturvetenskap, och det var väldigt mycket sånt. Det var, jag skulle nog definitivt säga att det var nog svårt att hänga med om man inte har en djupare förståelse för ämnet i sig, och det är både positivt och negativt. Det är väl det vi kände, att det eventuellt beskrevs väl kanske som lite mer lättsmält än vad det faktiskt var.
Precis, just hela grejen med Tinder, så tänker man att det är någonting man kan liksom relatera till. Man kanske inte kan mycket om gamla filosofer från 1700-talet, men man kan desto mer om nutiden. Och jag kan ju säga att hon nämnde Tinder kanske max 2 gånger och det var bara liksom en parentes.
Jo, och det var ju där det intressanta låg, att också skapa en koppling mellan dessa gamla filosofer och Tinder. Men det var inte så mycket koppling, det var ju mer reflektion på just hur de franska moralisterna, deras uppfattning om kärlek. Och jag tror hon pratade väl lite i början om män också, specifikt det här med att män som vill knulla runt liksom. Det var ju ganska mycket sånt. Men det var väl det som också var, att hon drog inte riktigt några paralleller som förklarade.
Nej, det var mycket citat
från olika
grejer. Och då, det var mer som en uppsats än en föreläsning, tycker jag.
Jo, det kan jag hålla med om. Väldigt intressanta saker. Det var ju liksom, rent informationsmässigt så var det ju mycket liksom, att ta till sig, tyckte jag. Mm. Men jag tyckte väl att, återigen, de här kopplingarna som hade kanske... som ändå kanske krävs av en föreläsning var väl inte så uppenbara då. Och just det här med kontemporära kärleken, att det gick hon ju mest in. Det var väl mest frågorna egentligen.
Som kom in på det.
Ja, och det var ju intressant. Och det var väl också det som kändes mest. För vi vet väl alla att hon pratar ju om den här... inte hövliga kärleken.
Jo, jag har viska kärleken. Ja,
precis. Och det är ju något vi har sett i litteraturen i alla år. Liksom,
som jag älskar.
Ah, not so keen myself. Eller ja, det beror på.
Man kanske vi ska berätta vad hövisk kärlek är.
Ja, men du som älskar den kan ju berätta.
Ja, jag som älskar den. Ett klassiskt exempel är ju Den unge Werthers lidanden av Goethe. Och det är i princip att männen sätter kvinnorna på en hög pedestal. Och ofta så är det klasskillnader emellan som gör det omöjligt för två älskande att mötas.
Mm.
Och detta,
Shakespeare, mörka dam.
Precis, mycket, mycket sånt. Och att det här gjordes i verkligheten då, i och med att de här litteraturen skrev, så gjorde det i verkligheten att den kärleken var så pur och ren. Och då sa hon ju till exempel att under den här tiden så började det uppstå mer våldtäkter.
Mm. Ja, men det är därför jag inte är så förtjust i den, för jag tycker det är bara så typiskt att framhäva män som blir förälskade i något de inte kan få. Det känns ju som att den kvinnobilden tycker jag kanske inte är så positiv.
Nej, nej, men det tycker inte jag heller.
Det är därför jag är lite mer skeptiskt inställd. Men sen så älskar jag också typ dekadens och sånt, så det är ju, jag är ju lite motsatt i det
här. Jag är väl mer främst dragen till det här ångesten som ena parten känner, liksom att de verkligen de frolickar sig i sin vånda. Mm. Jag tycker om liksom att de bara gottar sig i det, och då får jag följa med på den resan liksom. Det tycker jag är väldigt fascinerande.
Ja, det är mycket fan trånande alltså.
Ja,
ja, mycket sånt. Ja, men i alla fall att det är ju så i litteraturen som det har ju varit väldigt starkt. Det känns ju så otroligt liksom kanon på något sätt.
Mm.
Men att, och det är väl, men det är ju också den slags kärleken i sig är ju ganska prevalent i vårt samhälle också på ett sätt. Det här med att det är något större, något man inte riktigt kan uppnå, att den är så speciell, det är det här stora, det otroliga liksom. Och så har ju kärleken i litteraturen nästan alltid beskrivits, givetvis massor med undantag, men att ja, det är en bild av någonting som vi alla vill ha, och den här uppfyllelsen framförallt kanske. Mm. Att när du blir kär och hittar någon så kommer ditt liv att,
ja,
då kommer det bli fulländat.
Men samtidigt så pratar hon ju även om att den här kärleken är rätt så negativ och egocentrisk.
Mm. Jo, precis. Den,
vilket jag tyckte var jätteintressant, för jag har aldrig riktigt sett det så. Så att... något exempel, typ att man har så mycket att välja mellan. Det var väl där de kom in på Tinder, att man får väga mer för- och nackdelar nu för tiden, och att allting blir baserat på det man själv känner och det man själv söker efter. Så att man inte, jag vet inte.
Nej, men det har ju blivit mer liksom någon slags så här, att du väljer bort, du gör en lista liksom, och det blir lite mer logiskt på något sätt. Att kärlek som alltid har varit så ologiskt och vansinnigt, nu så när vi har så många att välja på, så är det som att vi måste göra någon rationell så här utvärdering av varje individ och bestämma vem som är bäst för oss eller vem som uppfyller våra krav. Så du tar ju bort hela vansinnet och det extrema kännande på något sätt. Den kännande delen av dig själv som bara är i kaos.
Ja.
Det blir ju nästan lite, ja, men lite kallt på något sätt. Liksom.
Ja,
lite,
det blir så himla kalkylerat. På en själv.
Pass.
Pass. Kärlek, en sån modern kärlek som då kan uppfattas väldigt kall. Och allting handlar om vad man själv tycker. Det handlar inte om den andra parten när man ska välja sin partner.
Nej.
Utan det handlar bara om mig. Vad tycker jag? Vad väger jag för och emot?
Ja, det där ödesmättade på något sätt. Att åh, vi har kommit tillsammans. Eller jag såg dig i den stunden. Det är så här, nej, jag såg dig på en skärm. Och bland 100 andra. Och jag swipade vänster.
Ja,
ja, nej, men och det är intressant. Men jag tänker fortfarande på det här hon sa om att... Hon, det där med att män ofta pratar i, det var väl kanske lite mer modern litteratur, att det här att de vill bara knulla runt, och att kvinnor på något sätt är lite mer känslomässigt involverade. Fast sen så, för det nämner jag också då, att nu ser vi kvinnor som har mer kontroll, och att den bilden av liksom, alltså kvinnlig, fast det skulle hon kunna gått in på mer. Det hade varit intressant att och få höra mer om kvinnlig sexualitet eller kvinnlig kontemporär uppfattning av kärlek.
Ja.
Det var inte något sånt direkt.
Det var det inte. Hon var så himla fokuserad på det äldre. Och hon sa liksom att jag tror hon sa till och med att jag vet att det här är fokuserat på det äldre, men det är där som jag har specialiserat mig på.
Ja, jo, men det blir ju så när man är litteraturvetare, om det är där hennes liksom kunskap är fokuserad, så givetvis det blir ju lätt så. Men det var mycket prat om de franska moralisterna som var under 1700-talet, och det tyckte jag var intressant. Det var väl bland det som tilltalade mest, när hon sa att de såg kärlek som lite som att det var filosofi, politik, och att kärlek var ett sånt slags ämne.
Mm.
Det tyckte jag var väldigt intressant att ja, men det var ju kärlek som en stil. Det var nästan det som jag fann mest liksom intressant att reflektera över. För att då kan du på något sätt dissekera det, precis som det finns så många olika filosofiska teorier, så kan du då titta på kärlek också och lust liksom på ett liknande sätt, vilket är väldigt intressant. Sen, men återigen, hon gick ju inte kanske in på så mycket. Det var ju lite där, som vi tyvärr inte minns namnet på, men det var ju en fransyska då, en libertin.
D-någonting.
Ja, Klo-någonting. Hemskt gärna att vi skulle vilja veta vem det var, för hon lät ju riktigt intressant faktiskt. Jag ångrar att jag inte skrev ner det. Hon hade ju utforskat, ja, men dels, jag tänkte lite på jag som har studerat dekadens då. Det finns ju en väldigt känd bok som heter Madame de Maupin. Som, ja, den handlar ju om en kvinna som klär upp sig som man då, för att hon vill liksom gå över könet, det kvinnliga könet som hon känner sig väldigt restrikterad i. Och hon har ju då också, i den boken så har hon ju förhållande med både en man och en kvinna.
Ja.
Ja. Och hon, ja, hon ser ut som en väldigt vacker ung man i princip, det är androgyna liksom, det är det. Och det var ju lite samma sak, men att här var en kvinna som gjorde, hon klädde sig ju tydligen i maskulina kläder supposedly då, och att hon ja, men att hon hade relationer med både män och kvinnor, antar man.
Ja.
Men det var också så här, det var annat, fast sen minns jag inte riktigt vad hon sa om, för hon hade ju också så här intressanta reflektioner om just kärlek.
Ja, väldigt, väldigt, om man säger, logiska inom citationstecken. För att vara en kvinna. Men hon utgav sig för att vara man, för annars skulle hon inte bli tagen på allvar. Eller misstolkar jag det?
Jag minns inte nu. Det är som sagt, det är lite synd.
Nej, men hon sa väl, det jag kommer ihåg från det hon pratade om, var att hon har haft en del affärer. Och då har de alltid sett det hennes yttre.
Ja, just det. Ja, det var ju fantastiskt.
Och därför kommer hon aldrig älska dem. Ja. På det sättet som hon pratar om.
För att det är ingen som kan nå det här intellektuella.
Ja.
Och verkligen se henne. Och det ja, stackars män som hon drar över en kant.
Och kvinnor.
Ja, jo, men fast hon sa just, jag tror hon sa väl främst manliga älskare.
Ja, det kanske var.
Tror jag. Att de har bara velat ha hennes kropp och hon har sett igenom det. Och det är ingen som någonsin har liksom sett vem hon egentligen är. Och det var ju då implicerat att det är det som skulle vara en sann kärlek.
Ja.
Då. Och det är ju, det kan man ju också relatera till det här med Tinder, att det blir mycket yta. Det är ju mycket liksom kvantitet och mycket, för du kommer ju antagligen välja någon som tilltalar dig på en ytlig nivå framförallt. Sen är det ju klart att folk som skriver presentationer, så finns det ju
lite annorlunda, mysiga människor faktiskt.
Ja, jo, vi är ju, jag är ju inte någon, vi är inga motståndare till Tinder på det sättet. Men nej, men det var intressant. Och det jag tyckte väldigt mycket om, hon nämnde också här, hon pratade lite om Roland Barthes på slutet. Han har skrivit en bok som heter Samtal om kärlek, tror jag. Som jag faktiskt har lånat. Och jag i och för sig började läsa den lite grann, den är ganska vansinnig.
Och på vilket sätt då?
Ja, det är massa konstigt om att vi är alla kvinnor inuti och vi är från månen. Och det var, jag ögnade bara igenom den väldigt snabbt, men den är också väldigt dramatisk så. Men jag kan inte, den kanske är jättebra, jag har inte riktigt. Men i alla fall det här att Jo, jo, men Barthes pratade om att man ska läsa tillsammans. Och det är återigen det här intellektuella, att dela någonting som från början också är individuellt betingat, att du har en uppfattning och uppskattning inför, ja, men vissa till exempel ämnen eller liksom hobbies, och att när du delar dem med din partner så får du ut någonting. Men nu kanske det här var lite på, ja, men just det här intellektuella, att man möts på, ja, på en lite högre nivå av samförstånd, och det är där som man kan också utforska en annan del av kärleken som är ju då mycket mer,
precis,
sinnlig och liksom, ja, det handlar ju mer, ja, eller tycker vi i alla fall.
Ja, precis. Nej, men det var ju det här som hon sa om att man kan läsa tillsammans, som du nämnde precis. Ja. Det tycker jag lät helt så på. Men varför gör vi inte det för? Istället för att sitta och läsa på varsitt håll. Och då drog hon ju liksom parallellen till hur det är nu med dator och liksom Tinder, att det, man gör inte saker tillsammans.
Nej, på samma, precis, sätt. Och fast, ja. Men det är också, och det har väl också gjort, för hon pratade ju en del om narcissism.
Ja.
Och det är ju absolut vårt samhälle, att det är väldigt mycket återigen det där fokuset på individen.
Ja.
Och det är ju lite sån stor grej med förhållanden, att man ska ha olika hobbies och intressen, och det är ju inget negativt.
Nej, nej.
Men det är väl återigen när man kan komma samman om saker och uppskatta det som du kan få ett utbyte som är, för oftast så uppskattar man ju såna saker personligen på en väldigt stark nivå, att då kunna dela det med sin partner.
Ja, nej, men jag uppfattar det lite som just den här grejen att dela på saker tillsammans på ett icke-kärleksfullt sätt, att det blir mer vänrelation och att det uppfyller kärleken liksom, att det blir, man umgås på ett själsligt nivå och därför blir kärleken desto starkare.
Mm. Svårt för ordet själslig, men jo, jag håller med.
Varför då?
Nej, men jag, det är lite artistisk ska man vara.
Jo,
ja, men jag vet, det symboliserar ju något givetvis.
Detet folk har.
Ja, precis. Ja, nej, men det var en intressant föreläsning, absolut.
Verkligen, verkligen.
Mycket citat.
Väldigt mycket citat.
Och lite brist på röd tråd som återkopplingar.
Ja.
Det hade varit intressant. Det var ju många av frågorna återigen var ju liksom intressanta. Det var ju, ja, och sen var det var ju lite så där, var ska vi gå efter detta nu när vi lever i kulmen av det narcissistiska på något sätt.
Ja.
Men det var återigen det här kärlek som en stil, att vi kanske måste börja helt enkelt fundera på det.
Om vi ska annorlunda återgå till hur det var förut mer, och, eller? Jag uppfattar det lite så, att man kanske ska släppa lite på hur sakerna är just nu, för att som det är just nu så är det mest bara negativt på hur kärleken...
Mm-hmm.
Hon uttryckte det på något speciellt sätt, att vi har nått kulmen av hur kärlek ska bli sönderplockad och narcissistisk och aldrig varit så långt ifrån kärleken som...
Det var ju något med begär, något, ja, ord som man upplevde flera gånger som var så roligt.
Begärsstörning.
Ja, begärsstörning. Ja, men det är ju det här, ja, men det är begäret och väldigt tillfälliga som styr väldigt mycket, kan man säga.
Ja.
Att du får ut någonting just nu och att det är ditt begär. Men sen vet jag inte om jag skulle nödvändigtvis säga att vi måste gå tillbaks. Jag tror hon mer använder ju de här exemplen för att påvisa att folk i andra tider har utforskat kärlek på ett annat sätt som kanske, jo, skulle kunna hjälpa oss. Men sen, jag tror inte mer att till exempel vi skulle gå tillbaka till den höviska kärleken.
Nej, liksom. Nej, det skulle inte jag heller vilja.
Men mer just att utforska kärlek som ett ämne mer kanske.
Mm.
Där, som en stil, som något intellektuellt som vi kan försöka förstå och diskutera som vi gör med filosofi.
Ja.
Och frågan är, definiera det på andra sätt, nya, ja, sätt kanske.
Det är ju, då är ju frågan om man vill det. Vill man verkligen plocka sönder kärlek? Men då kan man också undra, när man läser om kärlek, när man skriver om kärlek, sjunger om kärlek, allting har ju ett mål att kunna förklara det. Men då är frågan om att filosofera om det, om det gynnar kärleken eller inte.
Ja, men det tror jag nog. Det är ju ytterligare ett sätt att förhålla dig till någonting. Varför skulle det vara negativt? Du menar om det skulle bli för cyniskt eller?
Ja, nej, men att det skulle bli för logiskt, för vetenskapligt. Så att jag tror inte att man kan det. Och jag vet inte om jag vill det.
Fast jag tycker inte... Det finns ju skönhet i det vetenskapliga också, just därför att det är ju så rått och simpelt. Men sen får du ju på något sätt överföra det till faktumet att folk fortfarande har förhållanden och lever tillsammans och får ut väldigt mycket, trots att det egentligen bara är biologi som styr.
Mm.
Det är ju också väldigt vackert i sig, faktiskt.
Jo.
Så jag skulle nog tycka mer att det vore intressant. Olika, men det är det, olika former av kärlek, olika definitioner av relationer och liksom allt vad det kan innebära. Att frångå kanske det här tvåsamhet.
Mycket sånt tycker jag. Mm. Du och jag pratar väldigt mycket om det just nu. Att tvåsamheten kanske inte är det mest optimala. Att man måste kunna tänka utanför gränser och kunna acceptera det.
Mm.
Vi pratar ju väldigt mycket om poly. Mm. Eller vi har skjutit upp och pratat om poly. Men vi ska prata om polyamori.
vi ska göra det.
Nej, men jag vet inte om du vill prata om det, men vi håller väl båda på att utforska detta just nu. Vad det innebär främst och om det är någonting man skulle kunna känna sig okej att leva med.
Mm. Jo, det är svårt, för att allt som vi inte känner till som människor blir alltid lite obehagligt, lite jobbigt att möta. Men om vi inte gör det, så hur utvecklas vi någonsin liksom? Så det är ju definitivt någonting, och det har ju blivit jättemycket mer uppmärksammat, och vi känner ju otroligt många som är liksom, benämner sig som så, lever i polyrelationer.
Ja.
Men det är också svårt, vad ska man säga, polygami, polyamorös,
relationsanalys.
Ja, precis, saker. Det finns väldigt mycket, det är svårt att röra sig inom.
Ja, och sen så just polyrelationer är så himla olika. Alltså en ser inte den andra lika ut. En del har mer fasta regler, en del har inte det. En del är bara så pass trygga i relationen att de behöver inte berätta om varje gång man har varit med någon annan eller tycker om någon annan. Utan det är mer om man vill vara öppen nog och berätta om det. Och sen så berättar man om det, och det är inget mer med det liksom. Medan andra kanske behöver höra att jag är din primärpartner. Jag är den som du har i första hand.
Mm.
Och jag vill att du berättar så fort du kysser någon, till exempel. Men det beror ju helt på hur man känner. Och jag tror att om man ska börja med polyamori istället för tvåsamhet, så måste man ju liksom få ta myrsteg i början.
Ja, och jag tror det är väldigt viktigt att kanske också ha... någon partner eller flera då som förstår hur det kan, för det är ju svårt. Men du säger till exempel polygami, det säger inte du då?
Jag säger polyamori.
Mm, därför att?
Det är kärlek. Polygami är flera, mest med sex liksom.
Men öppet förhållande då?
Öppet förhållande är väl typ normens sätt att säga poly liksom.
Mm, mm.
Men alltså öppet förhållande indikerar ju för de flesta att man har sex med andra. Inte att man är tillsammans med andra.
Nej.
Medans polygami är i princip samma sak. Medans polyamori, då är det bara att man är amoröst involverad med folk.
Fast man har väl sex med
dem. Man kan ha sex också om man vill det.
Ja. Jo, men det är mer att... Men det är därför jag tycker lite om relationsanarkism då. För att då ser du ju varje relation bara för vad den är. Du låter den vara vad den är. Det är ju lite likt poly som, men jag tror det handlar ännu mer om att det... Fast det är också svårt att dra en gräns. Vad är då en vänrelation? Vad är då liksom... Det är sådana saker jag kan tycka är lite svårt. Så här, vad är skillnaden mellan ett KK och någon som du kanske då är polygam med? Alltså sådana saker. Fast sen vet jag inte om det är så jävla viktigt att definiera heller. Det beror väl på... För det är ju ändå... Ska du vara med fler partners... Du måste ju känna dig trygg med dig själv, tänker jag.
Precis, och det är det som det handlar om. Och det är det jag tycker är så fint med poly. Att det handlar alltid om att känna sig trygg och utforska sig själv. Och där allting handlar om tillit.
Mm.
För det finns ingenting mer som handlar mer om tillit än poly.
Men,
mycket, mycket mer än ett tvåsamhetsförhållande, tycker jag.
Men det där, när man blir kär i någon då, så vill man ju väldigt gärna kanske vara med den personen väldigt mycket.
Ja.
Hur hanterar man det då om den personen inte har samma behov till exempel. Alltså det är så, det är det, eftersom du kastar ju bort alla normerna. Så det är ju, du måste ju på något sätt ta, varje relation blir ju unik verkligen.
Mm.
Därför att ni måste förstå varandra och komma överens då.
Mm.
Men egentligen, du har väl inte så mycket erfarenhet av poly? Alltså.
Nej, men det, jag har varit och gosat och haft sexuella relationer med någon som lever i ett polyförhållande, eller fler stycken. Det låter som att jag har jättemycket sex, men det har jag inte.
Well, even if you do.
Yeah,
you
know, even if I do. Nothing
wrong with that.
Jag har umgått rätt så mycket i de kretsarna och jag har aldrig känt mig så trygg innan i sexuella sammanhang som när jag har varit med dem, för att allting handlar om: vad känner du just nu? Om du inte känner dig okej med det här, så slutar vi.
Ja.
Och att aldrig den här beskyllelsen, utan alla vet liksom att du måste lyssna på den andra personen.
Mm.
Och jag har aldrig mött någon som har läst av mig så bra.
Mm.
Och det är en sån himla befriande känsla. Och det är väl därför jag kom in på poly själv och har funderat väldigt mycket kring det.
Och plus att du blir ju... Det jag tycker är väldigt tilltalande med det är att du tar bort den här jävla besattheten också. Vet. Du ska träffa en partner och då måste allt vara på ett visst sätt. Att allt ska visa här, falla in i en liksom norm. Och då ska ni få varandra att känna så här och ni ska uppfylla det här i varandras liv. Och det är så jävla liksom limiterande på något sätt. Också, och det skapar så mycket hets och... Jag tycker det är svårt att bara vara sig själv då och kunna existera, för att du ska förhålla dig till något så här: nu ska vi uppnå det här.
Ja.
Och det är väl det jag har verkligen börjat ifrågasätta liksom, med tvåsamhet, och att det finns den här... Sen finns det säkert relationer som där folk liksom har lyckats undgå det också, men jag har känt det. Och just när man pratar om kärlek, att man vill gärna uppleva det så starkt, och så då blir det något man väldigt gärna söker och
ja,
ska få någon person som ska uppfylla allt detta.
Ja.
Men det är ju egentligen helt galet att tro att man kan få ut allting av en person, att man kan ge en person allt det där.
Ja.
Och det är det som är det fina med poly, liksom en polyamorös inställning, att du kan se olika människor som kan uppfylla olika kvaliteter och ge dig olika saker i ditt liv. Och det tycker jag på något sätt gör att det blir ännu finare det en viss individ ger dig också.
Precis, det är precis det jag känner också.
Mm.
Och det är, som, ja, det är svårt att förklara allt detta för de som inte vet vad det är. Vad poly innebär, för att de tror ju som sagt det är ett öppet förhållande. Men det är så mycket mer liksom. Och det är svårt att förklara den här tilliten och att kunna ha olika personer som fyller ut olika känslor och spektrum av ett förhållande, utan att få det låta som... De tar det alltid som att ja, men du vill ju bara sex. Det handlar inte om det.
Nej, men jag tycker också, för det är, tror jag, är många parrelationer som går liksom i väg. Och just, men sex är också en del av det, tycker jag. Mm. Sex blir ju jätteofta ett problem för par, alltså. Som till exempel den ena vill ha sex mycket mer än vad den andra vill.
Mm.
Och man känner sig liksom olika stadier av livet, så vill man olika saker. Man kan utforska olika sexuella grejer. Så det är, alltså, sex är ju också en stor del av det, tycker jag, på ett sätt också.
Jo, det är det.
Men
inte när man försöker förklara begreppet i sig.
Nej, det är sant. Det är sant. Men det är ju... Liksom, både du och jag är ju ganska definierar oss väl lite som special snowflakes.
Ja.
Och då kan det ju vara lite svårt att kanske inte bli mest älskad. Jag är ensam barn, jag är van vid att få mycket uppmärksamhet. Så det är väl mer sådana grejer jag kan tänka att det skulle kunna bli svårt. Men...
Ja, och typ som jag kanske har lite dålig självkänsla, och då kanske man behöver liksom... Ibland får höra att nej, men du betyder lika mycket för mig som de andra betyder också. Liksom, bara för att jag tycker om någon annan så tycker
jag inte... lika mycket, jag skulle mer... Du betyder mest.
Nej, jag skulle nog inte behöva höra det, tror jag inte. Men just att...
Nej.
Ja.
Det, jag tänker att jag gör det, men jag tror det är någonting... Jag tror det är också lite liksom... Det jag har väl blivit indoktrinerad med att det är det jag ska få här också. Det är ju mycket det handlar om.
Och det är det som man måste ständigt motarbeta när man, om man nu vill försöka utleva poly.
Mm. Ja.
Att gå emot det här tankesättet att nej, men egentligen är jag till exempel straight. Jag har bara fått för mig att jag tycker om kvinnor också. nu tycker jag om båda två, har jag ju insett efter massa jävla år. Men att man ständigt måste gå emot det här liksom, att jag är nog normen på något sätt, jag är nog straight för att det är där man oftast är. Jag är nog för tvåsamhet för att det är det enda som jag har upplevt.
Ja, precis. Och det är det hela samhället säger åt dig att vara konstant. Ja. Det är allt det kulturella, det är så otroligt kulturellt betingat liksom.
Ja.
Och traditions liksom förstärkt. Men ja, men sen är det ju svartsjuka, det är ju också ofta, det är ju ett problem ofta. Det går inte att säga att det inte är det liksom. Det är ju många, men det är också någonting man måste kanske då jobba med.
Ja.
Att liksom, nu känner jag mig svartsjuk, men varför? Och kanske mer inte bara agera på det, utan då, ja men är det för att jag kanske inte är så trygg med min partner som jag trodde då, eller för att...
Eller med mig själv.
Ja, precis. Men att vi kanske måste definiera den här relationen på ett annorlunda sätt.
Mm.
Så att det är väl mer, för det, jag läste en ganska bra artikel om det, som just det att man kanske då måste... Man tar tag i det ifrågasättandet av relationer mycket tidigare med, inom poly amorösa relation, därför att du liksom, medan med par så kommer man att tänka, ja men jag känner så här, men så är det alltid, och då måste jag bara komma över det. Medan när du har flera partners så tar du liksom, kanske tar tag i det på ett annat sätt och bemöter det, därför att du måste typ.
Ja, fast jag förstår inte varför man måste
göra det just där. Nej, egentligen inte. Men det är väl mer för att man har en mer flytande... Alltså, för jag kan också tänka att relationer... Man måste ju vara mer öppen till att relationer kan ta slut också.
Mm.
Än vad du kan vara inom tvåsamheten.
Mm.
Och det är en jättestor grej.
Jo, men det är också det. Polly, det är att vi är med varandra så länge vi tycker om varandra. Ja, och vill vara det. Precis. Så det är klart att det, man är öppen för det också. Att det möjligtvis tar slut liksom.
Mm.
Fast jag tänkte på det här med att man är mer öppen med att berätta saker för varandra, att man tar tag i det, i till exempel vår vänskapsrelation. Det är också en viss kärlek som är minst lika legitim som annan kärlek. Och att vi kör ju på premissen att så, i princip så fort vi känner någonting som inte känns bra, så berättar vi det för varandra.
Och det var ju ett aktivt beslut som vi tog.
Ja, liksom. vi har alltså pratat om det och sagt att det är så där vi mår bäst av. Och ja, vi bestämde oss i princip en dag, vi hade haft lite rough patches så att säga. Och så frågade jag en dag liksom, bara, nej, jag är så jäkla trött på allt det här, kan vi inte bara stryka allting och börja om, och så är vi vänner nu. Och det är bara, ah, vad skönt att du säger det. Och sen dess har vi varit hur nära som helst. Och jag har aldrig varit så här nära med dig som jag har varit med någon.
Nej.
Och den ärligheten och den öppenheten kan man ju likna med Polly, för att allting handlar om tillit och tro, och man känner sig verkligen trygg hela tiden i och med att man vet att man är öppen med varandra.
Alltså, skulle man ju kunna ha
med en tvåsamhet också. Och varför är det inte så?
Tune in next week for the answer.
Yes, all the answers. Ja, nu har vi pratat en hel del om det här, olika aspekter av det.
Vi är som sagt inga experter, vi är bara två små mänskliga individer.
I affekt.
Ja, i ständig affekt.
Som bara filosoferar lite kring detta ämne.
Precis.
Så summa summarum är, vi rekommenderar andra evenemang som Göteborgs stad har.
Bra, följer om det stadsbiblioteket på Facebook till exempel. De postar där, de skapar event sådär, så att det är lättare att veta när det händer.
Och det var typ allt för den här gången, för att
vi vill inte
tråka ut er med detta uttjatade ämne.
Vi återkommer ju säkerligen till dig igen.
Det tror jag.
Men tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack så mycket.
Ha ha ha.